Det här är en podd från Svenska Yle.
Hur mycket har man diskuterat Brexit egentligen under den här coronaepidemin där i England, Charlotte Buxton?
Egentligen så är det ett ämne som nog har försvunnit i kaoset kring coronaepidemin, och det finns studier som faktiskt visar att britterna håller på att söka sig bort från de här Brexit-identiteterna. Coronakriserna visar att det finns saker som är mycket viktigare att tänka på här i världen.
Det här är Nyhetspodden och idag diskuterar vi Brexit. Och vi diskuterar Brexit trots att det hade lite försvunnit kanske här från nyhetsagendan under en längre tid, men nu har det seglat åter upp som ett aktuellt ämne, och det har att göra med det helt enkelt att den här övergångsperioden håller på att ta slut. Övergångsperioden som satt igång när Storbritannien lämnar EU, så den håller på att ta slut. Och nu vet vi inte egentligen vad som kommer att hända när Storbritannien definitivt då lämnar sina kopplingar till, eller seglar iväg, ska jag säga, ut på Atlanten mot en okänd framtid. Och med mig har jag Charlotte Buxton som är journalist och bosatt i London. Jag heter Johan Ekman. Hur länge är det alltså som du har bott där i London, Charlotte?
Jag har bott här i 10 år nu. Och jag har jobbat som journalist sen jag flyttade hit. Så jag har bevakat allting från kravaller till prinsbröllop till Brexit. Och det har ju varit väldigt mycket Brexit under de här senaste åren. Det är ju någonting som faktiskt har dominerar nyhetsagendan och varje en enorm kris som Storbritannien har gått igenom.
Mm. Ja, det är intressant faktiskt att det har hållit på så länge. Jag bodde alltså i London mellan åren 2015 och 2018. Det har ju liksom hållit på sedan dess. Och på något vis, det som är fascinerande med Storbritannien tycker jag minns när jag flyttade dit, är ändå också det att det är lite annorlunda än resten av kontinenten. Det har sin särprägel på något vis ändå. Jag vet inte om det här var också någonting som du har fäst dig vid när du har flyttat dit. Att det är lite annorlunda än resten av Europa kanske.
Jo, alltså det är någonting som jag tycker är väldigt intressant, och det är ju den känslan som kanske också ligger bakom Brexit. Alltså, som du säkert märkte när du bodde här, så då britterna pratade om att resa till det europeiska fastlandet, så pratade de om att åka till Europa, fastän Storbritannien också hör till Europa. Så det finns någonting här i nationalpsyke som gör att britterna ser sig själv som separata från resten av Europa. Och de kanske inte alltid känner sig som europeer. Och det beror ju på att Storbritannien är en ö som länge hade ett imperium och styrde över en stor del av världen, och kanske under en stor del av sin historia har blickat ut mot samvälde och mot resten av världen, och inte alltid blickat mot Europa. Men egentligen så är det ju Storbritanniens förhållande till Europa en slags vågrörelse där de närmar sig Europa och sen så flyttar de sig lite längre bort från fastlandet och sen närmar de sig Europa igen. Och det här berättas om Brexit, så tycker jag hör ihop med det här. Och just nu så ser det ut att bli en ganska stor, hård skilsmässa. Men jag är kanske lite optimistisk och tror att Storbritannien sen börjar närma sig Europa och EU igen.
Ja, som du sa, den här upplevelsen av att man inte hör ihop med Europa, så många känner faktiskt så i England. Och sen finns det också en väldigt stark föreställning om vad som är brittiskt, vad är brittisk kultur. Och samtidigt, vad jag tycker att det är paradoxalt ändå, att många brittiska bolag som dominerar egentligen landet, så styrs utomlands ifrån. Jag menar, kärnkraftverken som producerar elen som behövs för att koka vatten till eftermiddagste, så de här kärnkraftverken styrs av utländska bolag. Till exempel tågena som för britterna till jobbet ägs ofta av utländska bolag. Också när man går på pubben, så jag menar, pubben som är så jättebrittisk, så flera pubbar ägs av internationella riskkapitalbolag egentligen. Så finns det någonting här att britterna sen, en stor del av britterna upplevde i något skede att hej, att vi äger inte på något vis det här landet som vi liksom bor i, eller något sånt här?
Ja, alltså det är ju en bra poäng, men jag tror inte att medelbritten är så väldigt medveten om det här att till exempel pubbarna ägs av stora nationella bolag. Det de ser är en traditionell brittisk pub. Men däremot så finns det kanske den här känslan som man också ser i vissa delstater i USA, att den här, liksom, vad är det Storbritannien tillverkar längre, industriområdena dör. Mycket av matproduktionen, alltså Storbritannien producerar inte så mycket av sin egen mat längre och importerar väldigt mycket. Så att det finns kanske en sån här känsla av att vad är den brittiska identiteten, vad är det vi gör i världen nu för tiden? Vi har inte längre vårt imperium, vi har inte längre vår industri. Så vad är det Storbritannien står för? Hur ser vår roll ut på den globala scenen? Och Brexit är väl ett slags försök att hitta en ny roll.
Ja, jag minns 2016 så stod jag i matbutiken och glodde då på de här tabloiderna som alla hade, mer eller mindre alla hade någon negativ rubrik om EU. Mm. Och det var en dam som sa åt mig att det här känns nu verkligen som om vi är då ombord en buss som kör med full fart mot ett stup. Och vi kan ingenting göra för att stoppa det här. Hon talade alltså om den här stundande folkomröstningen. Okej, okay, ja. Så gick det ju så att så som hon befara, det vill säga britterna rösta för att lämna EU. Och på ett sätt åkte man över stupen, men nu känns det som om man så där i slow motion har på något vis fortsatt flyga utan att ännu heller ha landat efter flera år. Så börjar man inte bli lite trött helt enkelt på det här att sväva omkring i den här bussen utan att den landar.
Ja, det är som sådär i filmen när olyckan händer och man liksom allting sakta ner och det är slow motion och man ser att kraschen kommer, men allting går väldigt långsamt. Ja, alltså, när jag har varit ute och pratat med britter som journalist så nästan den åsikt jag hör allra oftast är att kan inte Brexit bara bli av? Varför har det hållit på så här länge? Vi orkar inte med det här nu mera. Alltså, fixa det nu bara och sen är det gjort och så kan vi gå vidare. Ingen orkar egentligen tänka på det nu mera. Ingen på något sätt. Det känns inte så där jätteviktigt heller för så många britter. De flesta tänker väl att jaha, men det har väl Brexit har blivit av. Okej, okay, fine. Nu kan vi gå vidare och det spelar inte så stor roll. Så för mig är det här ett tecken på att jag ser egentligen Brexit som någonting ganska tomt, alltså som en slags bägare som fylldes med alla de problem som fanns i Storbritannien efter finanskrisen, och det blev på något sätt en sån här focal point, det blev ett fokus för britternas ilska och upprördhet och missnöje. Och
ja,
nu,
det är liksom, man koncentrerar på det, man satt hoppet att det här ska liksom lösa
exakt.
Nu.
Problemet. Ja.
Eller inte sen, ens lösa problemet kanske, utan bara liksom att det här är ett mål som vi kan rikta vår frustration på.
Exakt, och få liksom att någonting bara förändras, särskilt speciellt i de här fattigare områdena som drabbades väldigt hårt av nedskärningarna efter finanskrisen. Men sen när ingenting egentligen hände och allting bara blev besvärligt och krångligt och politikerna grälade med varandra och britterna såg ett parlament som var både ineffektivt och grälsjukt och på liksom falla i sina beståndsdelar därför att ingen kunde komma överens. Så på något sätt känns det som att det ledde till en slags sån här ett ännu större missnöje med politikerna och den politiska processen och den brittiska demokratin. Och det är där vi är nu. Jag tror också det var därför Boris Johnson, som nu alltså är premiärminister, vann en så enorm seger i parlamentsvalet i december, före december. Därför att hans stora löfte var get Brexit done. Det var ungefär det enda han sa. Och han vann en enorm majoritet i parlamentet. Britterna vill bara, de orkar inte med det här nu mer. De vill att det ska vara över och sen vill de tänka på någonting annat. Det är liksom inte ens som att det är så hemskt viktigt, skulle jag säga, för så många britterna mer.
Ja, det är alltså det samma arbetarparti som är opposition, Labour, så deras ledare har ju också sagt att just get on with it, att liksom få det här nu överstökat. Det kanske är en sån här känsla, men handlar det om mer om ett slags uppgivenhet bland människor, eller handlar det om att okej, vi gör det här och sen gör vi något helt nytt? Sen bygger vi något nytt? Eller är det bara sådär att
det är väl nog snarare det. Alltså de känner väl nu att Brexit på något sätt hindrar landet från att gå vidare till någonting annat. Så bäst att bara få det överstökat och fixat. Och sen kan man gå vidare till andra saker. Och det finns ju mycket här som politikerna skulle kunna fokusera på. Stora problem som har på något sätt blivit, som har blottats av coronakrisen, problem med hälsovården och problem med skolorna och mycket annat som politikerna skulle kunna fokusera på. Men Brexit har ju tagit upp nästan all deras tid och energi under de här senaste, vad är det, snart 5 åren.
Ja, alltså det var någon som påpekade. Ja, alltså just ja. Det här är ju tagit längre än en andra världskriget snart, det här processen.
Ja, ja. Okay.
att om man talar om sådana här liksom stora skeenden i historien, ja. Att, ja. Att hur kan det vara desto så svårt att lösa det här, att komma vidare helt enkelt. Men, och sen talades det ju mycket om att folk var väldigt mycket sådär på kant med varandra då förstås efter det här. Nå, i London var det ju det är en annan sak i London, det ska vi ju säga, att det har ju hela tiden varit lite sådär, en så överväldigande majoritet av Londonborna har varit av en åsikt. Det vill säga att man har varit för. Så det är ju ja. Lite annorlunda. Men hur är det nu? Har det här börjat liksom... Är människor fortfarande jättearga och sura på varandra?
Ja, alltså jag skulle väl säga att det finns en liten grupp väldigt inbitna Brexit-anhängare som fortfarande anser att det här är jätteviktigt. Och sen finns det en liten grupp inbitna EU-vänner som också fortfarande är upprörda. Men den stora massan så tänker väl nog mycket mer på coronakrisen än på Brexit.
Men du sa här tidigare att du är ändå sådär, om jag tolkar det rätt, så att du är sådär försiktigt optimistisk. Och om vi nu tänker att den här Brexit-bussen svävar där i luften, men helt snart så kommer den att på något sätt landa. Så hur tror du det kommer att gå? Hur ser du helt sådär kort? Vad är framtiden?
Det är svårt att förutspå. Det hade alltid varit under Brexit-processen. Men jag skulle säga att Storbritannien har ett ganska robust, konservativt politiskt system. Där det är svårt att genomföra stora och dramatiska förändringar. Därför att det finns så många olika grejer som kan vara i opposition mot en stor förändring. Däremot har Boris Johnson nu majoritet i parlamentet och han verkar driva ett hårt Brexit. Frågan är om det här bara är en slags teater, att han vill verka hårt och tuff under förhandlingarna och sen kan han säga åt britterna att jag fick ett avtal med EU, titta vilken seger för mig. Att det här bara är nu ett liksom, teater där både EU och Storbritannien verkar liksom verkar så där redo att gå mot en kraschlandning, men i sista minuten kommer det ändå överens om ett avtal. Det är en möjlighet. En annan möjlighet är att det faktiskt ändå blir en kraschlandning. Och det kommer ju ha stora följder och bli ganska besvärligt under en kort period. Jag tror ändå att i sådana fall så kommer det här brittiska systemet ändå att hjälpa britterna. Att även om det blir en kraschlandning så kanske vi då ser en mer kompromisssökande väg framåt efteråt, där britterna inser att det här var kanske inte smart, och så börjar de närma sig EU igen. Och det är ju till exempel möjligt om det blir en Labour-regering efter nästa parlamentsval.
Bra, vi har avhandlat Brexit och vad som händer härnäst i nyhetspodden idag. Med mig, Johan Ekman, har jag haft Charlotta Backston som är journalist bosatt i London. Tack till alla lyssnare. Lyssna på oss igen imorgon då vi återkommer med ett nytt intressant tema.